Logistikpodden. Logistikpodden.
Då säger jag välkommen till Per Sandström.
Tack så mycket.
Vem är du?
Vem är jag? Jag är en person som har sysslat med logistik i drygt 30 år faktiskt. Sedan 1983, fast det första året tror jag inte jag förstod vad logistik jag sysslar med. Jag började med en karriär på Unilever som trainee. Tanken var väl att bli produktionsfigur med riktning mot typ tvättmedel och kemisk-tekniska produkter och hygienprodukter och sådana saker. Även mat kanske. Med en händelse fick jag väldigt tidigt ett jobb som distributionsansvarig för tvättmedel i Sverige. Och det märkte ju att det problemställningarna som var i det jobbet var väldigt spännande. Det handlade mycket om personalfisk, men också om transporter, hur ska man frakta. Och redan då körde vi ju jättemycket med tåg, men sen blev det mindre och mindre med tåg. Men det var där började jag min logistikbana. Och varit sysslat med på ett eller annat sätt med logistik. Mycket på Unilever, kanske nästan 20 år sammanlagt. Forskade och konsultade 3 år där på 80-talet. Kom tillbaka till Unilever. Sysslade med logistik på europeisk nivå. Med planering av hårvårdsproduktion ute i Europa. Bland annat var mer ansvarig för logistiken bakom Axe. Lanseringen, Europa-lanseringen av det. Och fabriken skulle ligga. Det var då när EU-debatten var som vildast i Sverige. Ska vi gå med i EU eller inte? Då jobbade jag i Frankrike, i Paris. Och diskuterade var ska vi ha fabriken någonstans? Vilka länder? Var ska vi ha materialförsörjning från? Varifrån ska vi distribuera och så vidare? Så det var spännande område att brottas med.
Som logistiker så är det väl inte särskilt ofta man får vara med och fatta den typen av beslut. Var ska vi ha en fabrik? Alltså oftast ärver man sina system som man jobbar i. Hur var det? Har du jobbat med det i andra sammanhang sen också?
Det mesta av det ärver man ju, som du säger. Man kliver in i en roll, man tar över någon och tar stafettpinnen vidare. Och jag tror också, liksom många har jobbat mycket mer med vad ska jag lägga ner än vad ska jag bygga upp. Tyvärr, framförallt inom det produktions-Sverige. Mycket har ju flyttats till Asien nu och ut i Europa och mindre till Sverige. Bygga upp för vissa distributionssystem i Sverige i Norden, det har nog många sysslat med. Men väldigt mycket om hur förfina, hur trimmar man system. Ofta handlar det om att skära bort, och det är ju förstås en ganska tristare på sätt och vis. Men ändå viktigt att förändra, kanske man kan säga det som förändra system, förbättra system, trimma system.
Anser du att du är en förändrings... Är du en förändrare eller är du en förvaltare?
Jag önskar jag vore mera förvaltare än vad jag är. Jag tror jag får lugnare tillvaro. Jag blir...
Men det är kanske inte lika roligt.
Nej, det är ju inte det.
Nej.
Det är inte lika roligt. Det är, alltså förändra och röra om. Och det är kombination med en viss form av tidsoptimism. Eller det här går nog att göra. Varför skulle det här inte gå? Att någon annan har försökt tidigare och misslyckas, det tar man inte lärdom. Utan man hoppar ändå och kör. Så att det blir spännande. Och jag har sagt i något sammanhang, vilket kanske inte är helt sant, men någonting är att jag har gjort fler misstag i ett högre tempo än någon annan logistik i Sverige. Så jag har lärt mig ganska mycket. Jag tror inte jag har gjort. Men jag har gjort vissa misstag. Jag har rättat upp de flesta saker jag har gjort och så vidare. Men man lär sig av att göra. Man lär sig av att fysiskt göra och förändra. Och det är ju väldigt spännande, men det är ju jäkligt jobbigt också.
Ja, det är, alltså jag gillar din formulering om misstag. Det finns någon sån här vad ska man säga, ordspråk inom just startup-världen då, att you have to fail as often as you can. För det är då man lär sig, genom att, det är bara genom att testa gränser som man kan pusha dem framåt lite grann, eller förändra dem då. Och som du sa, Unilever, det är ju snabbrörliga konsumentvaror kallas segmentet där. Mm. Det är en extremt tuff bransch. Mm. Många branscher är tuffa, men det här är extremt hårt. Det är stora globala aktörer som slåss om våran vardag på ett sätt. Mm. Hur ser du, är den branschen, ser du att den branschen är tongivande i någon, nu pratar vi logistik generellt här. Är FMCG, alltså Fast Moving Consumer Goods, är de ett lok här, eller är det andra branscher som ligger före vad det gäller nya koncept? För jag menar, det är en stor grupp, spelarna är jättestora, Procter & Gamble, Unilever och så vidare. Hur ser det ut där? Jag kan inte hur den globala...
Det är en intressant fråga. Alltså, jag vill tro att många vissa avseenden ligger långt. Alltså, verkstadsindustrin, den svenska verkstadsindustrin är fantastiskt duktiga i produktionsstyrning, lagerstyrning, produktionslogistik, produktionsnära logistiken. Pratar man om lagerhantering och distribution, så vill jag påstå att FMCG, Fast Moving Consumer Goods, är de mest timmade systemen. Och skälet till det är ju att man tjänar så pass lite pengar per vara. Man tar en konsumentförpackning te, kanske kostar 12 kronor. Man kan inte göra särskilt mycket saker om man ska ha logistikkostnaden på 2%, 3% total logistikkostnader och sen sälja saker för 12 kronor. Och väldigt skillnad mot man i det här slum och in consumer goods, det som är mycket detaljhandeln. Jag kom ju brutalt in i Stadium då, som är och tyckte, som är väldigt ett spännande företag, en spännande bransch, men de är ju i retail mycket mer glada cowboys. De skjuter från höften, ibland träffar de inte, de skjuter, man har många skott i revolven, så de skjuter ju på där. Men de ligger ju ljusår efter dagligvarubranschen. Dagligvarubranschen är mycket mer trimmade system. De har haft mycket mindre marginaler under en längre tid. Så de, jag vill påstå, är väldigt mycket bättre.
Men det har med hastigheten att göra, anser du då? Alltså den stora volymen och hastigheten och en lägre vinstmarginal gör ju att för att tjäna pengar så måste man, måste man ha en högre kapitalavsättningshastighet.
Ja. Mycket, mycket lägre så här, TB1-nivå, textbidrag 1-nivå på Fast Moving Consumer Goods. Och det har du gjort, de har helt enkelt inte råd att vara dåliga. Det är stora volymer också, det gör det lättare. Det är lättare att ha låg plockkostnad om man säljer en hel pall margarin eller om man säljer ett trepack tubstrumpor i en sporthandel. Men ingångsmarginalerna i modebranschen till exempel är mycket, mycket, mycket högre. Oxysvinet blir mycket tappet i...
Ja, alltså inkuranskostnad har man väl knappt vad det gäller FMCG.
Nej.
Däremot finns det ju betydande risk för att man ligger på hyllvärmare som man måste rea ut och när man pratar om slow moving consumer goods då.
Ja, så är det verkligen. När man lanserar i livsmedel, då är det ju så man fasar in och fasar ut snyggt och fint. Man börjar sälja det nya när det gamla är slut. Och det är en speciell konst. Om man ska lansera ett varumärke och du har 3-4 produkter och alla ska fasas in och fasas ut. Men i modebranschen, där gör man ju en quick cut och det man ska köra reklam parallellt. Och då får man ju stora slattar av den gamla produkten.
Vissa aktörer gör så. Det finns ju de som inte gör så i modebranschen också. Ja. Men pratar vi H&M till exempel, H&M, Kappahl och stora i Sverige, så är det ju så.
H&M är ju intressant. Jag har följt dem, men jag har inte jobbat internt hos dem. Jag har följt dem ganska länge. Och de har ju en fantastisk driven. De är ju duktiga att ta fram produkter. Duktiga är mycket, men jag vill påstå att de är nog en av världsledande företagen inom styrning av sortimentet, att fasa in och fasa ut och styra med försäljningen mot prognos, och lägre prognos.
Vad pratar vi om för tidshorisonter här då? Man säger sortimentstyrning i FMCG och vad heter det? SMCG då?
Slum och consumer goods.
För man jobbar med olika perioder, olika prognostisering. För har man högre hastighet som är FMCG, då måste det på ett sätt vara lättare att prognostisera. Också med högre frekvens, högre samplingsfrekvens om du nu vill. Hur fungerar det där? Du säger H&M jätteduktiga, du har jobbat på Stadium. Hur väl lyckas man prognostisera när man har en försäljning av en artikel i veckan?
Det där är ju oerhört intressant. I princip kan man säga, om man ska hårdra det hela, så förekommer det inte prognostisering i retail, i slow moving. Det är så spretig försäljning, så de gör inga prognoser på butiksnivå. De gör det förstås på säsong, de tror de ska sälja 20 000 artiklar, 20 000 pieces, varor av ett slag och så vidare. Men de gör det inte på butik och artikelnummernivå. Och det är precis som du säger då med fast moving, som är fast moving i form av att hållbarheten är kanske kort på en margarin eller ett pålägg eller en mejerivara. Men ett stort slow-moving consumer goods-företag som lever kanske har 2000 artikelnummer. Och tar du Stadium har de ungefär 20 000 artikelnummer. H&M ligger där någonstans också. Så mycket, mycket spretigare sortiment och mycket, mycket färre händelser. Vilket gör på punkt och säljnivå mycket färre händelser. Det gör att man inte kan på samma sätt automatiskt prognostisera. Utan då blir det mycket mer gissningar. Ser man verkstadsindustrin, då kan de ju verkligen prognostisera baserat på statistisk data.
Ja, och även i verkstadsindustrin vill man ju gärna veta kundens produktionsplan till exempel och så vidare. Så att man integrerar försörjningskedjan på ett helt annat sätt än när man just riktar sig mot konsument.
Ja.
Där är det mycket, mycket mer kaotiskt. Då.
Mm. Mm.
När vi pratar med våra studenter pratar vi om bullwhip-effekter. Mm. Alltså pisksnärteffekten. Mm. Det vill säga små efterfrågeförändringar hos slutkund kan, om de hanteras fel, bli riktigt stora svängningar i producentled i slutändan.
Mm.
Är det här något man märker i just fast moving consumer goods då, där det går väldigt fort?
Mm.
Kan jag tänka mig att det här skulle kunna vara ett problem?
Ja, så till en milda grad. Det är precis som du skriver. Jag kallar det då nästan snöbollseffekten, kallar jag för då. Och då är det konstigt, för att varje litet steg i varukedjan så verkar det som om snöbollen lägger på sig ett varv till och skapar sin egen prognos. Så man kan säga att jag såg flera gånger där en förändring på marknaden kanske på 5-10%, alltså i butiksledet, konsumenten bestämmer sig för att faktiskt köpa just den margarinsorten 5%, 10% mera. Det gav en reaktion till grossisten. Kanske på 30-40% de uppfattar det som en ökning. Och från grossisten till producenten kanske på 70-80% och så tillbaka i våra prognossystem på 100%. Så vi tänkte, oj, nu händer det jättegrejer på marknaden. I själva verket var det 5-10% förändring. Och vi reagerade och körde i diket, så det stod härliga till produktionsplaneringen.
Och det finns ju en tidskonstant här också.
Ja.
Om kunden ändrar sitt beteende en måndag, dag ett, hur lång tid dröjer det innan fabriken får indikationen om den här 100% då, upplevda ökningen? Mm. Det kan ju dröja en månad eller mer.
Ja, ja.
Och då har kunden ändrat tillbaka igen. Det här var bara en tillfällig
grej. Precis.
Ja.
Det är en fasförskjutning både i tid och i volym.
Mm.
Och man reagerar för sent och man reagerar för mycket. Och det är ju... därför förde man ju in den här diskussionen om att ska man inte kunna få point of sale-datan direkt till produktionskontoret, planeringskontoret i fabriken. Och köra förbi alla leden så man ser exakt vad är det egentligen som händer där ute. Och det fanns långtgående diskussioner.
Men det måste ju ske idag, eller?
Nej,
2015. Alltså,
nej, det gör det ju inte.
Jag drar mitt Stadium-kort eller mitt ICA-kort eller mitt kort, vad det nu är jag handlar. De vet ju allting om mig.
Ja, men det förs ju inte fram till produktionskontoret till de som ska bestämma om man ska köra en batch på 6 000 eller en batch på 12 000. Det kommer inte fram till produktionen på det viset. Och framförallt inte på ett företag som Stadium eller H&M. Där är också ledtiden till produktionen mycket, mycket längre.
Ja, för det produceras ofta i Asien. Och då är det sjöfartstransport.
Och de gör hela årets batch på en gång. Så de istället för att ha kontinuerligt. På 80-talet, 90-talet då kom ju ursäkta mig, då kom ju ICR och man diskuterade om hur man skulle samarbeta.
ECR.
ECR, efficient consumer response. Mm. Tror jag, om jag kommer rätt där. Men då börjar ju grossisterna vilja sälja informationen till, för ta betalt för den. Mm. Inte bara produktionskostnaden för informationen. Mm. De vill ju sälja värdet av informationen och skära emellan så att säga. Och det tyckte ju vi väl i producentledet att var ett konstigt resonerat.
När vi föreläser om ECR, jag gjorde det i morse så jag har det färskt i minnet.
Okay.
Då brukar vi prata om att man kombinerar fyra aktiviteter. Mm. Dels har man effektivt materialflöde, det vill säga man har den här quick response. Man försöker få den här point of sales-datan så långt bak i kedjan som möjligt. Mm. Men sen har man också samarbeten vid produktlanseringar. Mm. Samarbeten vid kampanjer och annat. Och sen samarbete vid produktutveckling och sånt.
Ja,
alltså även på den nivån.
Ja.
Är det här något som man kan se? Det här var ju några år sedan det konceptet kom. Är det någonting man ser ut idag?
Jag tror att det är ganska bra samarbeten både kring lanseringar, alltså hyllplaceringar. Det tror jag, den delen av ICR har gått ganska bra. Men samarbetet, jag har inte varit i dagligvarubranschen de sista åren, så jag vet inte riktigt vad som har hänt, men på det här med att få information direkt från point of sale till produktionskontoret tror jag inte det har hänt särskilt mycket, men på det strategiska samarbetet, där tror jag man är ganska framgångsrika.
Att man går med mot partnerskap och djupa relationer. Ja. Sådana relationer är ju ganska dyra att underhålla.
Ja.
Det vet ju alla som har jobbat med industriell marknadsföring. Att man kan lätt lägga 10-20% av sin arbetstid för att underhålla en leverantör.
Mm.
Som inköpare.
Så är det ju. Men det är ju det. Jag tror det är ganska, för mesta är det bra investerade tid och pengar. Sen kan man inte glömma bort heller att många av de här relationerna i dagligvarubranschen så är det ofta så att de här producenterna gör de egna varumärkena. Så många av ICAs egna varumärken görs i precis samma fabriker som producerar
märkesvarorna. Ja, just det. Mm. Det med EMV, det är ju en väldigt, egna märkesvaror är ju en global trend också som slår igenom dagligvaruhandeln.
Gör det verkligen.
Inte så mycket i Sverige som i Storbritannien till exempel.
Nej, det är sant. I Storbritannien kanske uppåt nu 30-40-50% i försäljningen och Sverige.
Men går man in i en Marks & Spencer så hittar man bara deras märke.
Ja, så är det.
I princip.
Men i Lidl i Sverige, där är ju i Lidls egna varumärken väldigt starka. Men och Sverige har vuxit ganska brutalt, och det är en strategiskt viktig bit för dem, för grossisterna, detaljistledet, grossisterna, att ha den möjligheten till tummen i ögat på producenten. Det är så de har skaffat sig bättre position i kedjan, i logistikkedjan.
Men biter sig inte, nu är vi på ett stickspår, men det är ett intressant stickspår.
Ja.
Biter man sig inte i svansen, man utarmar ju sitt sortiment genom att undergräva märkesleverantörerna.
Mm.
Varför ska Heinz göra ketchup åt ICA när de kan sälja sitt eget varor? Nu tror jag inte Heinz gör EMV-varor. De är så stora. Men andra gör ju, som gör fiskartänger och köttbullar och annat sånt.
Ja.
Varför ska de? Jag förstår att det är en kortsiktig överlevnadsfråga.
Mm.
För dem. Och att makten är att köpa den här väldigt, väldigt mycket. Mm. Men jag får inte ihop den här paradoxen lite grann. Att man vågar inte tänka långsiktigt.
Mm. Jag vet ju att mycket av ICAs margarin tillverkas ju hos Unilevers fabriker. Så även de största enheterna. Jag vet inte hur Nestle, L'Oreal och Procter, hur de gör det vet jag inte. Men så vis kan man tycka att det är strategiskt misstag. Och sen har du en väldigt viktig poäng detta med att jag tror att det är så här att innovation inom dagligvaror är väldigt svårt att göra frikopplat från produktion. Produktion, test, utveckling, innovation är så intimt kopplat. Så har man inte en egen fabrik så kan man inte vara framgångsrik innovatör. Och där underminerar man, om man då säljer ut produktionskapaciteten.
Apple har inga egna fabriker.
Nej.
Så det går ju att göra, men nu är det ett extremt exempel.
Ja, det är inte dagligt. Jag vet inte om det skiljer dagligt, men det är rätt.
Men de har väldigt hård kontroll över sin utveckling och de låser in. Apple är ju ett supply chain-företag. Mm. Kommer att dedikera ett helt avsnitt om Apple, hade jag tänkt mig i framtiden här. För de är väldigt intressanta.
Mm.
Så, men det är inte snabbare, det är hemelektronik och det är en annan bransch.
intressant vinkel. Varför är det inte så? Man som Apple, deras innovation är ju på verkligen innovation. När man inom dagligvarorna kan man kalla det en innovation att gå från 50% fetthalt till 20% fetthalt och fortfarande ha bra smak och bra kvalitet. Är det en innovation i mänsklighetens sinnesvärld? Tja, för en marknadsförare av margarin är det för mänskligheten. Tja, vet inte.
Men jag hörde om en annan innovation, den var inte från Unilever, men att kunna tvätta rent med lägre temperatur.
Ja, TAD-konceptet som kom på 80-talet var det väl?
Ja, och det har dratts ännu längre nu. Att nu skulle man kunna i princip tvätta i kallt vatten och ändå få rena kläder.
Ja.
Just för att spara energi. Ja. Det blir som en miljöåtgärd då.
Absolut. Ja. Det är väldigt skillnad på energiutgång att tvätta i 60 eller 40 eller 30.
Ja. Så visst finns det innovationer på produktsidan.
Oh ja, det gör det.
Jättemånga.
Jag tror då att det är svårt att åstadkomma de innovationerna i dagligvaror om man inte har en produktionsapparat. Labben blir för syntetiska. Det är min tes.
Ja, och den som producerar sitter på den egentliga makten då. Också när man har legoproduktion då. Jag tänkte gå vidare lite grann här nu. För du har jobbat med FMCG och SMCG.
Ja.
Men du har även gjort annat. Sen ett antal år tillbaka så är du egen.
Ja.
Vad gör du nu?
Ja, 2008, och det var faktiskt första gången jag hade egen firma. Det var då Lehman Brothers gick omkull. Och tänkte jag, det var ju en intressant timing jag lyckades få tag på.
Marknaden var som den var då.
Ja, jag tänkte det. Men samtidigt också, logistiker behövs ju kanske ändå mera i hårda tider.
Ja.
Än i välmående, då går kraften över till marknadsföringen mera. Så jag har haft väldigt många spännande uppdrag i olika branscher. Och det är ju intressant, jag som logistik konstaterat, att logistik är logistik är logistik. Det visste du skillnad på logistik i papper och pappersmassa, stålindustrin, snabbrörliga konsumentvaror, sportskor och så vidare. Men de grundläggande frågorna, olika tonvikt, men de är samma i mångt och mycket. Och ett uppdrag jag har jobbat med då, eller djupt med, det är ju Riksbanken då, med hanteringen av kontanter i Sverige och framtida kontanthanteringslösningen.
Pengalogistik,
sedellogistik.
Ja, det är ju intressant. Det är något ingen tänker på.
Nej.
Det är ett extremt finmaskigt nät.
Ja. Och det har ju inte, nu ska jag raljera lite, det har inte pågått någon utveckling de sista 200 åren. Man har skaffat flera siffror i kombinationslåset och större nycklar och kraftigare stål.
Men nu har vi bitcoins och elektroniska valutor.
Det har ju inte gått så där jättebra. Men det är klart att med kontanthanteringen planar ut. Den har inte försvunnit. Den volymen planar ut.
Jag har sett att det finns en centralisering i kontanthantering. Om man pratar om bankverksamhet. Ska jag gå till min bank och ta ut pengar så skickar de mig till Forex. Och det är andra banker också. Så Forex har blivit kontanthanteringsexperter. Medan bankerna ägnar sig åt placeringsrådgivning och kontanthanteringsverksamhet.
Ja. Det är sant.
Så att det är klart att det måste ju påverka det fysiska flödet av pengar.
Ja, och det är så. Nu ska jag säga så här också innan jag pratar allt för mycket om låtsas vara kunder. Detta, att jag har ingen operativ information om kontantflöden. Jag vet aldrig när transport går. Jag har aldrig vetat när transport går i Riksbanken. Jag har aldrig haft någon...
Det kan vara viktigt att säga en sån
sak. Ja, det är det. Det är av säkerhetsskäl. Så jag har aldrig någon information om någonting som kan hjälpa någon. Däremot så har jag ju då designat lösningen, Riksbankens nya lager, Broby, för den logistikhantering där. Och mycket av det som styrs av Kontantsverige, det är de här ATM-erna, bankomaterna. Sätter man in 500 kronor sedlar där, då blir den dominerande valören. Är det 100 kronor sedlar blir det, och nu kommer ju 200 kronor sedeln. Och den kanske mycket väl tar över. Så ATM-erna, bankomaterna, styr ju vilka valörer man håller sig med. Tusenlappen då, det är väl det mest valuta för svarta Sverige. Svarthanteringen av pengar. Så att det är väl, så det märktes ju väldigt tydligt... vid årsskiftet, om man skulle ta in, man ändrade lagstiftningen där, det var väldigt mycket uttag av tusenlappar vid ett skede där. där man använder dem. Så att det är väl den valör som styr det.
Blocket, ekonomin.
Ja, kanske man kan säga.
Som så kallas. Ja, kallas också. Ja.
Men det som är intressanta med kontanthantering, jag tyckte att det var inte någon som hade rört detta. Så att man kom in och sa att man skulle ha standardiserade lastbärare i kontanthanteringen. För att det förenklar hanteringen. Då slipper människorna ta i pengarna. Då har ingen människa en aning om vad en standardiserad lastbärare var.
Du skojar med mig?
Nej. Jag fick frågan, är en lastbärare, är det människor som bär saker? Nej, det försöker jag förklara. Och de trodde att det var underliga saker. Så att standardisering av lastbärare, för att folk, alla i stort sett bankkontor i världen runt envisas med att ha människor som tar i sedlarna och räknar dem. Mm. Istället för att ha dem paketerat på ett sätt som gör att de är helt standardiserade, så du slipper detta. Och säger till kunden, nej, du får inte hämta ut 1,2 miljoner här valören. Du får 1 miljon eller 2 miljoner eller 3 miljoner. Du får inte, vi kommer inte växla åt dig. Vi standardiserar detta. Och det var jag med om att införa. Dessutom så införde vi precis samma teknik som man har i många lager, som på Meka, Mekonomen, säg Lindex och så vidare. Automatisk lättgodshantering. Vilket gör också att man inte har människor som kör vagnar och låsta vagnar, utan det är helt automatiserade system i slutna rum.
Så lagret är en maskin?
Lagret är en maskin fullt ut med standardiserade, och kommunikationen med varuflödet med sedlarna går med RFID. Mm. Både på buntnivå, på containernivå och på lastbärarnivå. På allt detta. Helt standardiserat. Så ingen människa behöver längre ta i sakerna. Vilket förändrar ju ledtiderna från att det som förr tog 24 timmar att göra går nu på 60 sekunder. Vilket förändrar ju, minskar ju exponeringen.
Hanteringskostnaden måste ju...
Hanteringskostnaden försvinner ju.
Jag hörde en annan fördel om automatlager. Det vet jag inte om du kan höra, om du har varit med om. Och det är att ett automatlager kan man skriva av som en maskin och inte som en byggnad. På kortare tid.
Ja, jag är inte bokföringsexpert, men man kan ju, det kan man ju välja. Man kan skriva av den på säkert på 4 år.
Och det kan ju vara fördelaktigt naturligtvis. Ja. Att ha den avskriven på kort tid så att den sen inte har några kapitalkostnader kvar då. Mm. Men för den har ju en ekonomisk livslängd, eller en fysisk livslängd som är mycket längre än den ekonomiska.
Ja. Så jag vet inte, ibland är ju de automatlagren en del av en bärande konstruktion i ett hus.
Ja, det finns en gräns där.
Jag vet inte hur.
När blir den en byggnad och inte? Mm. Det var också en liten parentes. Det här med pengalogistik är ju riktigt intressant. Mm. Ligger Sverige långt fram?
Jag vill ju påstå att den lösningen vi tog fram är världsunik. Jag har med diskussioner i främmande forum där de trodde inte vad de såg. De trodde inte vad de hörde. De fick en fråga en gång när vi hade visat designen för, jag tror det var franska statsbanken. Då frågade han, var har ni uppräkningsrummet? Så är det, vi har inget uppräkningsrum. Vi räknar inte upp några pengar. Mötet fortgick. Efter en timme igen kom samma fråga igen. Jag ser inte på ritningen vad ni har uppräkningsrummet. Vi har inget uppräkningsrum. Vi räknar inte kontanterna. Det är automatiskt. Och sen så efter mötet där, så jag har bara en sista fråga, sa den här fransmannen. Var det här uppräkningsrummet, hur har ni löst det? Och då tittar man, lyssna nu noga. Vi har inget uppräkningsrum. Inga människor tar i pengarna. Och de trodde inte, de har inte sett motsvarande lösningar någon annanstans i världen. Så den här lösningen är i det avseendet, i logistikhänseende, är det helt världsunikt. Jag tror de flesta logistikchefer i Sverige skulle säga, ja men där var väl en enkel rättfram lösning, inga konstigheter. Men för kontanthanteringsvärlden, helt främmande.
Går det att, jag vet att du har säkert funderat på detta, men det här är en oförberedd fråga. Går det att, så som vi gör, att vi räknar ut hur många procent, du nämnde det förut, 2% av en vardagsvärde för vår transportkostnad. Mm. Går det att räkna ut hanteringskostnaden för en hundralapp för staten som en procentsats under hundralappens liv?
Ja.
Och också då förändringen i och med att ni inför den här automatiseringen. För det är ju en centraliserad lösning. Det hanteras ju fortfarande kontanter ute i butiker och så.
Ja.
Men det här är ju den centrala hanteringen då. Går det att räkna på det där?
Ja, det gör det absolut. Sen om man hela en life cycle analysis är alltid svårt att göra. Men en sån hundralapp kostar ju ungefär 70 öre att göra. Så det är ju varans värde innan den blir hundralapp. Innan den kommer ut på marknaden. Så på så vis, och det är inte som så en hundralapp och så läggs det en bunt där som man hanterar buntvis, så läggs det om en påse som hanteras påsvis och så till den här lastbäraren heter. Och det går ut mycket väl att räkna ut vad är investeringskostnaden, hur många människor jobbar med detta, vad är transporterna. Och transporterna i sig är ju ganska dyra. Det är ju
eskorterat. Det kan man förstå.
Men det går väl att räkna ut. Vad är...
Men transporterna, man säger om man har den gamla traditionella räkningsrummet då, så transporterna finns ju ändå.
Mm.
Och har väl möjligtvis blivit lite billigare i form av att hanteringen med standardiserade lastbärare har blivit gjort saker enklare. Och kan jag tänka mig flödena flexiblare, att man behöver inte dedikera lastbärare för en viss destination och så vidare.
Nej, precis.
Så det låter som att man har gjort en betydande besparing.
Ja, men det har man ju i den delen. Sen är ju en del av kostnaden, antagligen en rätt stor del, det är ju slutändan i livets slutskede för den här sedeln när den ska destrueras. Då måste den ju identifieras på enhetsnivå och säkra direkt en hundra att man förstör innan man förstör den. Och den kostnaden är ju ungefär den har varit innan. Så att jag vågar inte svara på, jag vet ju ungefär vad logistikbranschens eller logistikkostnaden är i detaljhandel, brukar röra sig mellan 5-10% för ett företag som Stadium eller H&M eller ja, där någonstans. Kanske mera Stadium och H&M, kanske mer andra. 4-5 för ett andra bolag uppåt 8-9-10. Får ni kontantbranschen? Ja, det har jag inte räknat på. Inte på helheten, inte på life cycle har jag inte kunnat räkna på. Eller haft anledning att räkna på.
Nej, det var mer en nyfikenhetsfråga. Men det måste ju ha sjunkit rejält.
Ja.
För Riksbanken då, som är de som betalar för detta.
Ja, alltså Riksbankens kontor hade ju ett i Mölndal, ett i Tumba förut. Och de har ju stängt. Och det var sammanlagt ungefär 25 personer. Och de som gör jobbet med att lämna ut och ta emot pengar, det är väl ungefär en tiondel av det. Det är 2 personer.
Ja, så man har sparat 30 miljoner.
Ja.
Plus lite fasta kostnader och sånt. Ja.
Sen restriktioner och annat de gör. Och
ja, men den finns ju kvar. Den
finns
ju
kvar.
Den är jämförbar. Intressant.
Ja. Man får chans till många som är logistiker, så är det många branscher man kan röra sig i, och det är ju rätt roligt. Kan man...
Ganska unik
ja.
Bransch.
Kan vi säga till andra, om det är några logistiker som lyssnar på det här, så att det finns möjlighet för spännande karriärer.
Inom pengalogistik?
Ja, men totalt sett inom logistik. Man kan röra sig mellan stål, papper och så vidare.
Definitivt, så fort det finns flöden så då är vi där.
Ja, precis. Ja.
Så är det ju. Det är... tax collectors och begravningsentreprenörer och logistiker. Nu har vi de tre. De tre pelarna i samhället. Jag vet att du jobbar med en annan grej, och det är där vi mest har kontakt med varandra. Du sitter som ansvarig för konferensprogrammet för logistik och transport. Som är en stor konferens som går varje år på våren. Kan du berätta lite grann om det arbetet och hur dina tankar är där?
Ja, det är ju ett privilegium, första måste jag säga, det, att få chansen att få tänka på vad är intressant, vad händer nu i logistikvärlden, logistik Sverige, vilka frågeställningar är aktuella, och allt ifrån det här vardagliga materialhantering till futuristiska utveckling av tjänsteutveckling och olika varianter, det är ju spännande. Och spännande att få ha kontakt med människor. Vilka är de som kan mest om just detta? Har en anledning att ringa och prata med dem och fråga dem hur det går till. Det är ju ett privilegium att få syssla med det. Jag lär mig jättemycket om detta. Några områden som jag aldrig varit nära till någon tidigare, till exempel sjöfart. Ganska lite på Interpodala, som jag haft anledning att försöka förstå bättre. Så det är väldigt tacksamt att få göra saker där man känner att man fortfarande har en bra... Mycket att lära.
Det tycker jag också. Har man ingenting att lära längre av någonting, då ska man ägna sig åt något annat.
Ja, odla
modet. Ja. Jo, jag är också aktiv i det här konferensrådet och lär mig saker varje gång vi är på möten. Vi sitter faktiskt just nu på Svenska mässan. Vi har precis haft ett programrådsmöte och vi passar på att göra den här intervjun när vi ändå ses. Så. Om vi ska prata lite grann om framtiden.
Ja.
Vad händer? Dels hur ser du framtiden kanske inom logistik och det du är intresserad av, det du jobbar med. Men också vad händer i din egen framtid? Var kommer vi att hitta dig om 5 år?
Om 5 år?
Eller två, eller tre.
Fem och två, ja. Jag har ju, jag försöker starta en skitkarriär. Men man har ju hunnit fylla några år. Så att jag vill mer och mer åt det här hållet med kunskap kring logistik. Jag tror inte jag hittar mig själv på en operativ logistikchefsposition igen. Det tror jag inte jag gör. Utan det är mer att få vara med om att sprida kunskap, hoppas jag. Kanske skriva någonting, kanske forska någonting. Men,
du nämnde forskning tidigare. Mm. Det är kul, kan jag säga.
Ja, det är kul. Ja,
det är roligt. Och känner man att man brinner för ett ämne och vill utveckla ämnet som sådant, så är forskning helt klart ett trevligt alternativ till att spendera sina dagar. Mm. Definitivt.
Mm. Jag funderar på en tes. Det finns bara, jag tror jag kommer fram till, det finns bara 7 parametrar att styra ett lager på. Det som låter som är paradoxalt för en som säkert som pratar med någon professor som ägnat sitt liv åt bara prognosdelen av lagerstyrning. Jag vill påstå att det finns bara 7 grundläggande parametrar att fundera på. Och det funderar jag på att skriva om. Men det ska jag inte göra på att utveckla nu. Det låter nog väldigt, väldigt som naivt att komma med ett sånt påstående. Men lagerstyrning tycker jag är spännande. Men det jag tycker är riktigt roligt är den strategiska delen. Jag jobbar ju med några styrelser då och få det på en vad som är spännande är att utveckla logistik som stöder affärsidén. Inte utveckla logistiken för dess eget syfte, utan hur ska logistiken utformas för att den ska stödja en affärsidé på bästa möjliga vis. Så the bottom line är ju alltid how to make a buck. Mm. Och var kommer logistiken in i detta? Det är den frågeställningen. Det låter ju extremt kapitalistisk inställning, och det är det också. Men det är frågeställningen. Hur ska man utforma system, lager, produktion, varan i sig, förpackningen i sig, IT-systemen, för att det ska på bästa sätt gagna den grundläggande affärsidén och hur man tjänar pengar bakom den affärsidén. Det är väl någonting som jag funderar mer och mer på kanske. Och kommer nog syssla mer och mer om detta. Förhoppningsvis kunna kanalisera informationen via så här, kunskapsspridning, som logistik och transport. Det är väl ett... kanalisera informationen också.
De här 7 principerna, de lät ju lite spännande. Ja. Vet vad jag associerade till?
Nej.
Sun Tzu, Art of War, krigskonsten, den kinesiska från 800 f.Kr. Ja. Han har 7 stycken element som han använder för att förutse, det behövs bara 7, för att förutse vad som kommer att hända i en militär konflikt. Mm. Får han reda på 7 variabler då, från bägge sidor, så kommer han att kunna säga vem som vinner den här konflikten. Jag associerar det direkt till den, så att istället för The Art of War blir det The Art of Warehousing då. Eller något annat.
Där vore det kul att få debattera med några begåvade professorer, Chalmers och Handels och var det nu sitter någonstans, att få göra detta. Jag har tänkt om hur rör sig en lagerkurva? Vad kan påverka en lagerkurvas rörelser? Och det blir oerhört basala resonemang. Och frågan är om det täcker
basalt in allting. Basalt och komplext samtidigt.
Ja, det är ett sätt att göra det komplext enkelt. Men jag vet inte. Samtidigt kan man ju... prognosdelen kan ju extremt matematiskt komplex, att förstå den. Som vi var inne på från början där med styrning, hur ska man sprid försäljning, spred till försäljning i en detaljhandelsbutik, en sportaffär. Hur ska man producera den? Hur styr man ett sånt lager? Ja. Så att, det är väl kanske de frågorna jag kommer att syssla med. Strategisk logistik, materialstyrning, kunskap, lager och transport.
Om vi då går vidare och tittar på framtiden generellt för logistiker eller för logistiken. Vart är vi på väg? Är vi på väg till mer av samma, större företag, större organisationer, centralisering? Du har jobbat i de här stora företagen, du har jobbat med små företag också. Vad händer med digitaliseringen till exempel? Hur ser du på det? Har du några tankar om det?
Ja, i det första, många av de här med stora små företag, produktion i Asien, produktion hemma, det tror jag kommer gå delvis i vågor. Jag tror också att en global... kraft, globaliseringens kraft är den att det blir väldigt svårt att ha helt andra produktionsförutsättningar, löner för de som arbetar i en fabrik i Europa, i Sverige, i Asien, i Vietnam, Kina och så vidare. Man kan inte i en helt globaliserad transparent värld, tror jag det är väldigt svårt att ha en faktor 200 mellan lönebiten i ett rikt land och ett fattigt land. Det vill säga att det kommer att jämna ut sig. Så det kommer pendla fram och tillbaka, var ligger produktionen någonstans. Samma sak med små och stora organisationer kommer att pendla fram och tillbaka. Jag tror det här med digitaliseringen, kanske liksom e-handel, kommer bli en icke-faktor. Det blir så den digitala biten blir så integrerad med produkten, med organisationen. Så man kommer inte prata så mycket om den digitala, man kommer inte ha IT-konferenser för IT. Man har en affärskonferens, man har en branschkonferens. Man kommer inte ha IT. Samma sätt som e-handelskonferens kommer försvinna. Därför att är bara en annan sätt att ta emot en order. Och den ska man skicka iväg produkten i någon kanal. Och det blir väl lite hemåt, lite till bilen som vi diskuterar, rakt till bilen på parkeringsplatsen eller ett stort varuhus eller kanske till en danslokal eller till någonting annat. Multi-channel kommer bara bli extremt dynamisk, extremt komplex och föränderlig. Man kommer inte prata om e-handel på det viset eller digitalisering. Moderna människor kommer inte förstå distinktionen mellan IT och vara och organisation nästan.
Och detta innebär då en breddning av vad logistik omfattar också.
Ja, det gör det.
Naturligtvis. Mm. Att det handlar inte om att smalna av och nischa in logistiken utan snarare om att bredda den och låta den omfatta större delar av värdeförädlande system.
Ja, precis.
På något sätt.
Precis. Och på samma sätt som de människor som jobbar med detta kommer också behöva bredda sig. Att vara en extremt fokuserad, det kommer alltid vara specialister, någon som är extremt duktig på någon liten detalj, det kommer alltid behövas. Men jag tror att det kommer att utmana, många av oss som ska jobba med som generalister måste vara ganska duktiga på ganska mycket. Vi kommer inte att bara ha en spjutkompetens, väldigt få kommer det räcka för. Man måste kunna ganska mycket, eller en hel del om ganska många områden. Och det måste öka kraven på och det kommer också att göra att kanske att konkurrensen om de bästa kommer bli vansinnigt tuff. Och konkurrensen om de svaga kommer inte finnas alls. Så jag tror att det där kan det bli en polarisering i samhället.
Konkurrensen om de bästa företagen?
Bästa människorna.
Bästa människorna, ja. Kompetensen, ja. Talangen.
Talangen. Mm. Och samtidigt också att de som inte kan och inte vill kommer att få det tuffare. Och det kommer att skapa spänningar i samhället.
Tror du att detta kommer att driva på? Tror du att det är en generationsfråga? Det är väl den första frågan. Eller är det någon annan typ av mognadsfråga? Eller har det med digitalt analogt att göra? Eller har det med utbildningar? Alltså, vad tror du själv?
Lite så här, jag vet inte vad jag funderar på, vad den primära drivkraften. Ja, det är väl lite grann så, pessimist finns väl ändå svartare ord, där konkurrensen i samhället kommer bara bli tuffare och tuffare. Det kommer att vara väldigt skillnad på de som kan och de som vill och kan. Och de som inte, och det är dels en generationsfråga, blir tuffare för varje, det är för alla gamla människor sagt, blir tuffare efter mig i domedagen liksom. Men att det för de som inte orkar hinna med in the rat race, springa med tempot, hålla sig utbildade, hålla sig ajour, och det blir tuffare för varje generation, det är vad jag säger. Samtidigt så har väl alla alltid sagt, kanske.
Just att hålla sig utbildad som du säger.
Ja.
Du tror inte att man är färdigutbildad när man lämnar universitetet till exempel?
Verkligen inte. Verkligen inte. Man kommer behöva lära sig hela tiden. Och jag tror också att därmed tror jag att de mer klassiska utbildningarna, att kunna skriva, att kunna formulera sig, att kunna räkna med, att kunna filosofi, att kunna historia, samhällskunskap, politik, blir viktigare och viktigare. Sen får man koppla detta med att lära sig nya appar, nya maskiner och system.
Ja, men att man ändå är rotad i någon form av klassisk skolning i någon bemärkelse, även inom logistik då?
Absolut.
Att man känner till rötterna?
Absolut. Mm. För att kunna formulera sig. Sälja, man kommer att tvungen att sälja sin kunskap, sälja sig själv. Då måste man kunna formulera sig. Och det bygger på att man kan skriva och så vidare.
Jag är lite inne på detta också. Ska man bygga ett nytt Airbnb eller ett nytt Uber eller någon ny som någon som verkligen stör i en traditionell bransch, så kan du inte göra det utan att kunna något om den branschen. Och dess historia. Mm. Men du får inte vara för hjärntvättad i gamla sätt att tänka. Mm. Du måste också våga tänka nytt och våga utmana.
Mm.
Och där är en sån här balansgång som kräver sin typ av galenskap lite grann. Eller sin typ av, att man är på gränsen mellan två synsätt. Det traditionella och det banbrytande.
Mm.
Och där får vi kanske anledning att intervjua fler personer och representanter för den typen av banbrytande verksamhet. Så det här med pengarna, det gillade jag. Det var väldigt intressant att höra det här med pengalogistik och att det faktiskt är så pass unikt då. Mm. Att man inte har tänkt på det tidigare på det sättet.
Mm. Ja, verkligen. Det visar hur jag varit väl mer eller mindre utskattad på ett möte där jag föreslog RFID och det satt två gamla kufar och kucklade om att vad dum idé. Hade RFID funkat så hade det väl funnits. Och då satt de där med varsin identifikationsbadge på bröstet med RFID-läsning.
Utan att och busskort i fickan kanske, och livskort och så vidare.
Nej.
Per, det har varit mycket trevligt att prata med dig. Och väldigt intressant. Tack så mycket för att du tog dig tid.
Tack själv.
Logistikpodden.